Du har precis kommit hem till Sverige.
Ja, alltså i morse. Och sen tog vi tåget från Arlanda till Hudiksvall och så har vi varit hemma och packat ur.
Sigurd Melin är vd på NOAK, ett svenskt företag som uppfunnit portabla vallar mot översvämningar. De ser ut som bokstöd ungefär.
En halv meter eller en meter höga, vi har två modeller.
Sigurd har precis kommit hem från en marknadsföringsresa i Thailand. Strax innan han kom dit hade Bangkok drabbats av svåra översvämningar. Och de thailändska politikerna framstod intresserade.
Så att det här kan bli något riktigt bra, hoppas vi, framöver. Vi sökte på Google på Bangkok och flooding och 2022. Och då såg vi videos som man såg hur mycket problem de hade. Och dessutom stiger ju havet också. Och Bangkok ligger vid havet och många andra stora städer ligger vid havet.
Sigurd Melins översvämningslösning kostar runt 2000 kronor metern. Och har hittills framförallt sålts till den rika delen av världen. Europa, USA, Japan.
Det är ju de som har råd att köpa förstås. Det är ju alltid så.
Mm.
Så att fattiga länder, de har ju för det första inte några stora värden att skydda. Du skyddar ju inte en kåkstad med en dyr skyddsvall. Eller i alla fall en skyddsvall som kostar. Du skyddar inte med någonting överhuvudtaget utan vatten får svämma över.
NOAK växer fort nu. 50% per år. Försäljningssiffrorna slår rekord. Skälet är klimatkrisen och de allt vanligare extremvädren.
Ja, det ökar ju försäljningen. Ju fler som är hotade och drabbade, desto mer efterfrågan finns det ju på att skydda sig. Det är ju klart.
Mm.
Och Sigurd Melin ser ett skifte. Förr var det bara myndigheter, regioner och kommuner som köpte NOAKs produkter. Men nu har även företag börjat höra av sig. Restauranger, köpcentrum, affärer. Och Sigurd tror att snart kommer även vanliga familjer som vill skydda sig själva och sina hus.
Privatpersoner har inte tänkt sig tanken att de skulle kunna göra någonting. Utan de är fortfarande kvar i det här att oj, en översvämning, någon måste rädda oss. Och det är det som vi gradvis ska arbeta bort och ge folk insikten om att de faktiskt kan rädda sig själva.
Jag heter Lotten Collin. Välkommen till Konflikt. Idag om vem och vad som ska räddas på en varmare planet.
We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing.
Vi befinner oss i vårt livskamp och vi håller på att förlora, sa Antonio Guterres när han talade på årets klimatmöte COP27. 1,5-gradersmålet ter sig allt mer omöjligt att nå. Vi befinner oss på en motorväg mot klimathelvetet, sa FN:s generalsekreterare.
We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
Den stora stridsfrågan på mötet har varit den globala ojämlikheten. Det faktum att fattiga länder drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter, fast de bara står för en bråkdel av utsläppen. Fokus har legat på små önationer och på översvämningsdrabbade länder som Pakistan och Bangladesh. Men ojämlikheten syns även i de rika länderna, där man uttalar allt oftare om klimatanpassning. Det som i praktiken är en sorts katastrofanpassning. Och det är det vi kommer fokusera på i dagens program. För när extremväder blir vanligare även i Sverige undrar vi, vad ska vi prioritera och skydda och varför? Konflikts David Rasmusson började med att åka till Falsterbonäset längst ner i Skåne, där Vällinge kommun planerar att bygga en stor vall.
Bara visa, du kan gå igenom här också, här runt om, lilla.
Jag guidas in i trädgården bakom ett vitt tegelhus precis vid stranden i Skanör. Det blåser som vanligt här nere på näset och det ligger lite regn i de här gråa molnen som hänger över havet.
Och du ser, det är fält, det är vatten allting där ute nu. På vintern är det helt fyllt med vatten och på sommaren är det torrt.
Kvinnan som bor här vill inte att vi säger hennes namn, för frågan om skyddsvallarna runt Falsterbonäset finns det många åsikter om.
Det enda vi pratar om är väl det.
En granne kommer förbi med sina gångstavar under armen. Hon tillhör dem som är positiv till vallarna.
Många är för och många tycker liksom det stör deras utsikt liksom, att de ska titta på vattnet.
Är det något snack om att man är orolig för huspriser eller är det mer utsikten tror du?
Ja, det är väl mest utseende. Men de som bor nere idag i Falsterbon, nere vid sjön, de har ju aldrig haft någonting i vägen. Och de protesterar så fort det är någonting. Så jag säger det, byggvallen. De kan, jag tror vi får det bättre att slippa det här fuktiga.
De låga marknivåerna här på Falsterbonäset gör området väldigt sårbart för översvämningar. Och med stigande havsnivåer riskerar havet att svälja en stor del av samhället. Svaret från Vellinge kommuns sida har varit att planera att bygga en upp till 3 meter hög och totalt 2 mil lång skyddsvall.
Med tanke på hur det ser ut nu med miljön och klimatet så, och man vet vad som kommer att hända i framtiden, så tror jag nog att det är en absolut nödvändighet. Tyvärr, men så är det ju.
Carina Lindkrantz går och rastar sin cocker spaniel Ellis vid grusvägen vid stranden, precis där en del av skyddsvallen är planerad.
Och här är ju många värden som man vill bevara. Det är ju dyra hus här och det är naturen och det är mycket stränder och allt möjligt.
Ja, det ligger gott om stora villor här längs kusten och Vellinge är en av Sveriges mest välbärgade kommuner. Men att bygga vallen har varit långt ifrån en självklarhet. Vissa husägare har oroat sig över vad det ska innebära för deras havsutsikt, berättar Carina Lindkrantz.
Det är precis som man är mer mån om utsikten än om vad det syftet är. Och det tycker jag är lite löjligt faktiskt. Man får tänka lite mer framåt och kanske inte bara på sig själv faktiskt.
Jag tycker att det verkar inte vara genomtänkt ordentligt.
I närheten av stranden i Falsterbo står Susanne Rosenqvist och räfsar löv i sin trädgård. Hon tillhör de som tycker att det är bra att kommunen gör något, men att vallarna byggs för nära.
Det är en sån här fråga man har. Liksom, ja, du bygger lite vallar på sidorna, men vägen som går rakt in från havet in till Skanör till exempel, där bygger man ingenting. Och sen så tycker jag att man förstör för mycket av golfbanorna och de här naturreservaten för att bygga här. Om man lägger där nere så finns det ju redan naturliga vallar. Kan man bara bygga på dem.
Hur skulle du påverkas på något sätt? Skulle du se den här vallen?
Nej, inte alls.
Du bor ganska nära havet.
Jag bor ganska nära havet, men jag kommer inte se någon vall.
Nej, för Susanne Rosenqvist handlar det inte om utsikt utan mer om att de olika golfbanorna som ligger vid kusten inte omfattas av skyddet.
Att man inte vill, eftersom jag spelar golf, det är att golfbanorna blir förstörda. Liksom att det tar för mycket av golfbanorna och naturreservatet.
Miljööverdomstolen gav i somras Vellinge grönt ljus för bygget. Men det var efter en lång process av överklagande, berättar kommunens projektledare Erik Andersson.
Vi har vissa fastighetsägare som eventuellt inte skulle vilja ha ett skydd utanför sig, medan vi har andra fastighetsägare som inte kommer få något skydd som verkligen skulle vilja ha. Vi har några som tycker att vi bygger för högt, medan vi har andra, framförallt statliga myndigheter, som tycker att vi bygger för lågt.
Överklaganden har kommit in ända upp till Högsta domstolen, som i torsdags meddelade att de inte kommer att pröva ärendet. Så Vellinge kommun kan nu slutligen sätta spaden i jorden. Totalt väntas projektet kosta 200 miljoner kronor. En kostnad som Erik Andersson hoppas att staten ska ta åtminstone en del av.
Kommunen ansöker om medfinansiering både statligt och från EU och har fått vissa positiva indikationer på att vi kommer att få medfinansiering åtminstone från statligt håll.
Men även om 200 miljoner är en respektingivande summa så bör det inte vara några problem för Vellinge kommun att stå för kostnaden även om kommunen inte skulle få statlig medfinansiering, säger Erik Andersson. För summan går ju att dela upp på flera år.
Från det vi har ett färdigt tillstånd så kommer vi ha 10 år på oss att utföra detta. För att i den stora kommunbudgeten 200 miljoner delat på 10 som är 20 miljoner är en ganska liten del av den totala kommunbudgeten.
Erik Andersson på Vellinge kommun som nu bygger en 20 kilometer lång vall längs Falsterbonäset. Vi ska tillbaka dit senare i dagens program. Men det här med att samhället måste börja planera för en framtid med fler naturkatastrofer, det är något som försäkringsbranschen länge lobbat för. David Rasmusson ringde upp juristen Staffan Moberg på Svensk Försäkring, försäkringsbolagens branschorganisation.
Att bygga där havet i framtiden kommer stå är för mig väldigt ohållbart. Det finns ju försäkringsbolag som har sagt att om det gäller nybyggnation på olämpliga områden och länsstyrelsen avråder för att det ska byggas där men kommunen ändå väljer att bevilja bygglov där, då kommer det försäkringsbolaget i vart fall inte försäkra de nya byggnaderna.
Kommer vi se områden i Sverige som är oförsäkringsbara?
Ja, absolut. Det är det vi är oroade för. Och det kommer inte drabba oss i försäkringsbranschen, för vi slutar ju försäkra. Utan det är ju de som äger fastigheterna där. Och kan man säga, luras lite in av det av kommunerna och statens oförmåga, skulle jag vilja säga, och sätta upp regler och ta klimatanpassning på allvar.
Ja, från Svensk Försäkringshåll har man under en tid efterfrågat en statlig plan för hur samhället bättre ska klimatanpassas. Det vill säga hur vi ska rusta för att kunna klara av extremväder och naturkatastrofer. Som det är idag ligger mycket av det ansvaret på privatpersoner och på kommunerna. Och kommunerna i Sverige har enligt Staffan Moberg väldigt olika förutsättningar att klara den uppgiften.
Små kommuner har väldigt dåligt med resurser och arbetar därmed väldigt lite med klimatanpassning. Även om till exempel skyfall kan drabba dem lika gärna som någon annan. Man har helt enkelt inte medel, man har inte kompetensen, man kan inte avsätta den typen av resurser att arbeta med frågan. Och framförallt är det ju så att med att det inte finns några som helst nationella riktlinjer om hur man ska arbeta så måste ju varje kommun själv uppfinna hjulet.
Och ja, precis som Staffan Moberg säger har många kommuner inte råd att göra de insatser de skulle behöva. Så frågan blir då vilka platser och människor som ska räddas? Och vilka som ska offras. Vem ska få bo kvar? Och vem måste flytta någon annanstans? Det är en fråga som den lilla kommunen Hallsberg strax söder om Örebro brottas med. Efter en stor översvämning 2015 blev det tydligt att en del av staden ligger i riskzonen för att åter hamna under vatten. Jag reste dit och började med att knacka på hemma hos Bo Karlsson på Bryggargatan.
Vad är det som låter?
Det är tv.
Jag tänkte att det låter som en hund, ja, men det låter ändå inte som en hund.
TVn står på hemma hos Bo Karlsson. Det är en inspelad video från älgjakten.
Är det någon som har filmat? Ja, där är älgen, ja.
En hund skäller.
Brukar du jaga själv, eller?
Ja, ja.
Men det är inte Bos. Hemma i det gula trähuset finns ingen hund. Däremot 8 katter.
Åtta?
Vi sätter oss vid köksbordet. Bo berättar om den där lördagsmorgonen 2015 när Hallsberg drabbades av ett 100-årsregn.
Jag vaknade ju på morgon och hörde att bilarm gick. Jag gick ner och tittade ut här vid altanen och såg ut som en ubåt stod där ute rätt upp. Men det var oljetanken som hade, ja, vattentryck hade skjutit upp. Den låg i backen normalt.
Din
olje. Min oljetank till pannan.
Det hade ösregnat hela natten. Och när vattnet rann ner från bergskammen söder om Hallsberg förvandlades en del av stan till sjö. Snart flöt Bos frysar med älgkött runt i källaren. Och han skyndade sig att försöka ställa allting av värde så högt upp det gick.
Och jag plockade här, men jag glömde en viktig sak, och det var videokameran. Och alla filmer, videofilmer på barnen när de var små. De hade jag i ett skåp i rummet, och den lådan glömde jag tömma.
Bo hade då just blivit pensionär efter 50 år som snickare. Han började arbeta när han var 15 år. Tidigare hade han haft en hemförsäkring genom jobbet och hade inte hunnit fixa någon ny. Telefonkön var för lång.
Sitta där och vänta med en mobiltelefon som man har kontantkort på. Det går, funkar ju bara inte. Så att, men sen rann ut i sanden.
Förödelsen blev total. Trots att Bo hade en villaförsäkring på själva huset så förstördes allt bohag inuti. Han fick ta hjälp av sina barn.
Och jag har ju en dotter som är målare, så det fixar hon. Och jag har, Mågen var snickare, så han hjälpte mig med golven. Jag har så ont i knäna så jag kan inte krypa. Kommer ner på golvet och kan inte jag resa, men måste ha någonting att ta i.
Bo har fått ta över sina barns gamla möbler. Pensionen på 12 300 kronor räcker inte långt.
Det enda jag använder bil till när jag åker och jagar. Alltså jag åker ju inte och far bort ikring. Mm. Jag åker inte utomlands. Och jag är inte på teatrar där bort ikring. Man får snåla in. Ett paket Brigott kostar 70 kronor idag. Jag tyckte det var dyrt, den kostar 35. Ja, allting går ju upp, så att det, nej, man får vända på varenda krona.
Allt har blivit dyrare, säger Bo. Hemförsäkringen, elen, räntorna. Vattenavgiften ska också höjas. För Hallsbergs avloppsnät behöver mer underhåll. Han tar fram en låda med räkningar som han ställer på diskbänken.
Du ser att det går i mörker nästan.
Ja.
Jag måste spara på ström.
Det har börjat skymma och han tänder lampan över spisen. Den drar minst el.
Jag kan tända den här för den tar bara 5 watt.
Sen översvämningen 2015, då hela villaområdet med runt 100 hus svämmades över, har kommunen byggt en fördröjningsdamm på andra sidan järnvägen. Men Bo och många andra boende i området är skeptiska och tror inte att den kommer hjälpa ifall det kommer lika mycket regn en gång till, eller mer. Bo hoppas att kommunen ska bygga fler vallar och dammar som kan samla upp regnvattnet från bergen. Och han håller koll på vattennivån i den lilla sjön en bit bort.
Hur mycket vatten jag har ut i den här sjön då? Sjön börjar på att bli igenväxt. De skulle faktiskt behöva röja.
När det regnar blir Bo orolig. Tankarna snurrar.
Ska det hända igen? Ska det bli likadant igen? Vad gör jag då?
Intill Bo Karlssons tomt står ett nytt hus. Det gamla fick rivas efter översvämningen. Och de nya ägarna har byggt högre upp för att stå emot framtida skyfall. I nästa hus, i slutet av gatan, bor Elisabeth Granbom. Inne i vardagsrummet står kaminen på.
Vad varmt och skönt var här inne.
Ja, jag kör lite
kamin.
Till skillnad från Bo var Elisabeth försäkrad när regnet öste ner då 2015.
Men sen räcker det ju att det regnar lite för mycket. Några dagar så är ju paniken väldigt nära. Och vi har haft flera sådana regnsituationer i Hallsberg under de här åren. Senast i somras, då vattnet började stiga. Och jag bara tänkte att nej, nu är det kört igen.
Elisabeth är själv från Skåne, men har bott i Hallsberg i många år. Hon trivs. Men trots det tänker hon ofta på att flytta, på grund av översvämningsrisken.
Det behövs ju mycket, mycket större förändringar för hela Hallsberg, om det överhuvudtaget ska kunna stoppas i framtiden. Jag tror aldrig det går att stoppa. Så det är bara att sälja. flytta. Nej, det är ju som sagt inte så lätt. Men det kanske blir så.
Mm. Gör det dig ledsen?
Ja, det gör mig otroligt ledsen. Alltså, jag vill inte lämna det här huset. Här finns min själ och mitt hjärta.
Mm.
För det här är en gammal arbetarkommun. Det vet ju alla. Och alla vet att det kanske inte är inte jättebra ekonomi här. Så att, visst är vi drabbade.
Ja, alla som bor i Hallsberg vet att det inte är någon rik kommun. Medelinkomsten är låg och kommunens budget begränsad. Helt andra förutsättningar än i Vällinge och Skanör-Falsterbo, som Elisabeth själv besökt många gånger.
Jag har släktingar som bor där nere och jag vet ju att det har varit jättedebatter. Men att det ändå finns ett ekonomiskt scenario att kunna bygga en så pass hög vall så att man ska klara av att ha Falsterbo kvar. Så att vi borde väl ha precis lika stora möjligheter att få våra hem skyddade som de rika kommunerna.
Nu går jag förbi de här husen. Det står Hallsbergs köpcentrum på de här miljonprogramshusen.
Jag promenerar längs Västra Storgatan.
Ska vi se om jag hittar kommunhuset här.
Förbi tågstationen som är en av Sveriges viktigaste järnvägsknutpunkter och 60-talshusen i centrum med stora renoveringsbehov som Hallsbergs kommunala bostadsbolag nu tvingat sälja eftersom man har skulder och inte får låna mer. Mitt emot dem ligger kommunhuset. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Magnus Andersson, vecklar ut en karta.
Om du ser berget här uppe, nedanför berget, så att man fångar upp vattnet.
Kommunen håller fortfarande på och utreder var och hur man kan bygga fler fördröjningsdammar. Men det är svårt, dels att få tillstånd att bygga där man skulle behöva och dels att få fram pengar. Vi kan såklart ta lån, säger Magnus Andersson. Men då hamnar ju kostnaden på Hallsbergsborna.
Det är en utmaning. Det är just att hitta den finansiella delen. Hur ska vi klara av det? Men vi måste ju på något sätt klara av det. Alternativet är att ta en översvämning igen.
I jämförelse med den jättevall som nu byggs i Falsterbo är Hallsbergs tankar på fler fördröjningsdammar småskaliga projekt. Men Magnus Andersson konstaterar att Hallsbergs förutsättningar skiljer sig åt jämfört med rika kommuner som Vällinge.
I vårat fall så kanske pengamässigt inte är supermånga miljoner, men för oss är det mycket pengar. För en annan kommun så kanske det handlar om väldigt mycket pengar men har bättre förutsättningar. Och för dem kanske det upplevs som en mindre kostnad.
Redan idag finns bidrag som kommuner kan ansöka om för att klimatanpassa från myndigheter som MSB och Naturvårdsverket. Fördröjningsdammen som Hallsberg redan byggt finansierades till stor del med ett sådant bidrag. Men potten är begränsad och frågan kvarstår vilka platser, människor och byggnader som vi ska satsa på och rädda. Om det är fastighetsvärden som räknas så kommer inte Hallsberg att prioriteras, tror Magnus Andersson.
Skulle man se det så tänker jag att det finns säkert de kommuner där det finns mer fastighetsvärden och högre fastighetsvärden som man kanske skulle rädda.
Men finns det något annat som du tror, vad tänker du, så här, vad skulle kunna få dem att tänka att Hallsberg är viktigt att satsa på?
Ja, men det är också en bra fråga. Det finns inget enkelt svar på det. Alltså, det är självklart så att vi är en viktig nod, vi har infrastruktur, vi har ett järnvägsnät. Det är klart att vid större översvämningar så kunna ställa till ett stort bekymmer för hela Sverige.
Ja, Magnus Andersson använder järnvägen som hävstång när han ska argumentera för att just Hallsberg ska räddas. Hade den skadats då 2015 hade det nog gått snabbare att få bort allt vatten från stan, säger han.
Då tror jag att man hade på nationell nivå sett vikten av att ganska snabbt åtgärda det här i Hallsberg.
Mm. Men det var inte så?
Nej, för nu var det ju så att det drabbade den kommunala delen, skolor och det boende.
Här ser vi våran.
Okej.
Här är våran trädgård.
Och då har du ju en vall som går runt här hela vägen.
Tillbaka nere i området som översvämmades 2015 öppnar Lotta Fredriksson dörren ut till gräsmattan bakom hennes färgaffär. Runt nästan hela tomten går en meter hög vall.
Men berätta, och tanken med vallen då är att i så fall ska vattnet
då ska vi kunna stoppas. Pumpa härifrån och ut. Sen är väl, jag vet inte vart vattnet ska ta väg sen.
Vallen går bara runt tre sidor av tomten. Det var det Lotta Fredriksson och hennes man fick marklov för. Hon låser upp förrådet på andra sidan tomten. Där ligger högar med sandsäckar staplade på varann. Och en kärra står redo.
Så de här är liksom färdigpackade med
sand?
Med sand. Okay. Det är sådana sandsäckar.
Vad kostar de här grejerna då att köpa?
Ingen aning. Jag bara betalar räkningen. Det är inga jättedyra saker.
Okay.
Vi går in i färghandeln igen. Lotta berättar hur hon knappt kunde öppna dörren till butiken den där dagen när vattenmassorna tryckte på. Hon ringde snabbt sin svåger som kom med en traktor och en pump.
Och sen har vi en lucka i golvet, där har vi en pumpgrop.
När vattnet väl sjunkit undan bestämde hon och hennes man sig för att göra allt de kunde för att förebygga samma förödelse i framtiden.
Men det var liksom för att kunna sova gott.
Trygghet. Och trygghet, och sen har vi ju på att säga höjt värdet lite på fastigheten. Och låt oss säga att det skulle bli en stor översvämning i Hallsberg igen och vi klarar oss lite bättre och kanske inte blir några skador på vårat hus, då kanske vi har ett förhandlingsläge och pratar med försäkringsbolaget sen. Vad vet jag, den tanken har inte ens tänkt, men den kom nu.
Lotta Fredriksson ser, precis som andra i Hallsberg, framför sig en framtid där försäkringspremierna kommer gå upp. Och där det blir mer upp till var och en att försöka skydda sig själv, sitt hus och i hennes fall sitt företag. Hon förväntar sig inte att kommunen kommer skydda vare sig henne eller Hallsberg.
Så tänker inte jag. Utan vad kan vi göra för att skydda oss? Jag tror inte man kan resonera så.
Som att de kommer lösa det för hela stan?
Så att säga. Nej, det tror inte jag. Det tror inte jag är rimligt.
Men det är faktum att alla kanske inte kan förbereda sig så här?
Nej, såklart inte. Ja, men jag tänker så här. Har man ett skyddsnät, man har en familj, man har en släkt, man har goda kunder eller kontakter ska man väl säga. Då tror jag att då finns det hopp.
Lotta Fredriksson i Hallsberg, som alltså tror att i framtiden kommer människor behöva förlita sig på sina egna nätverk och sina egna resurser för att klara av naturkatastrofer. Du lyssnar på Konflikt, som idag handlar om vem och vad som ska skyddas i en framtid med fler extremväder. Och i Hallsberg oroar man sig för finansieringen för klimatanpassning. Samtidigt planerar Vellinge kommun, som vi hörde, en 2 mil lång vall som ska skydda husen och invånarna där. En investering på 200 miljoner kronor. Jag bestämde träff med statsvetaren Ludvig Bengtsson Sonesson på stranden i Falsterbo. En plats han besökt många gånger de senaste åren.
Och vandringen börjar där borta vid de kända badhytterna. Som verkligen är signalementet för Skanär.
Hoppas inte det där regnmolnet kommer närmare bara. Nog för att jag har en liten regnjacka, men den klarar ju liksom inte av hur mycket som helst.
Det regnar småspik och blåser när jag och Ludvig Bengtsson Sonesson kommer ner till stranden mellan Falsterbo och Skanör. Ludvig har tillsammans med kollegor på Lunds universitet gjort ljudvandringen Farväl Falsterbo, som handlar om vad som kan hända här i en framtid med fler stormar och översvämningar. Skälet att de valde just Skanör Falsterbo var att det på samma gång är en av Sveriges rikaste och geografiskt mest utsatta områden.
Det är ju verkligen den sydvästra spetsen av Skåne. Så man är verkligen ute på en liten tunga av land ut i havet. Det är ju spännande på det sättet att det är väldigt stora fastighetsvärden. Så det är många människor som har väldigt dyra hus. Så därför är det ju väldigt intressant att göra det just här. För att de då på något sätt kommer vara tidiga i Sverige med att behöva ifrågasätta om man kan bo här, hur man kan bo här och i så fall vad man behöver göra för att kunna bo här. Liksom. Så de är på något sätt fronten.
Den planerade vallen gjorde det också intressant att göra ljudvandringen just här, säger Ludvig Bengtsson Sonesson. För motståndet mot vallbygget har visat hur ekonomiska, mänskliga och miljömässiga värden hamnar i konflikt med varann när man ska avgöra vem och vad som ska skyddas.
Och hur ser motståndet ut då?
Den största biten är ju att man är rädd för insyn. Att det ska vara mycket mer folk som cyklar och går. Och
ovanpå vallen.
Ovanpå vallen, ja. Man är rädd för att det ska förstöra naturen runt omkring här. Och sen så golfklubbarna är ju, de är ju inte innanför vallen som den är dragen nu. Så de är oroliga på att då inte skyddas i det fall det blir en storm. Att de ska då, deras golfbanor ska förstöras. Och så här börjar det.
Ja, då tar jag fram min mobil där.
Ja.
Sen sätter vi igång ljudvandringen. Jag får upp en karta i mobilen.
Gå till den gröna punkten på kartan om du vill gå mot en framtid som byggts på samarbeten. Det finns också en orange punkt. Gå till den om du vill gå mot en framtid präglad av konflikt.
Vilken tycker du jag ska välja?
Jag tänker att i och med temat på ditt program så ska du nog kanske välja konfliktversionen.
Räkna dina steg och gå ett steg för varje år tills du är framme vid år 2100. Gå nu.
Jag och Ludvig går från stranden över ängarna mot platsen där vallen nu ska byggas, precis intill husen. Ljudberättelsen utspelar sig år 2100. Tonårsflickan Robin pratar med sina äldre släktingar, mamma, morfar och morfars syster, om hur det var i Skanör Falsterbo förr i tiden.
Vilken tid det var. Folk älskade Skanör och det var dyrt att skaffa hus här. Och allra mest betalt fick man för hus som låg närmast vattnet.
Det här är den gamla vallen som kunde ha skyddat Skanör mot havet om någon hade tagit hand om den.
Du pratar om någon gammal vall. Är det här eller?
Vi är ju nu 2100. Den gamla vallen är vallen som ännu inte byggt.
På platsen där den verkliga vallen snart ska byggas står träpinnar som visar 3 meter över havet.
Ja, det är där så högt kommer vadå vallen gå, eller?
Det där är 3 meter över havshöjd.
Men i ljudvandringens framtidsscenario underhålls vallen inte. Och stormar och översvämningar blir allt vanligare. Och så på julafton år 2072 drar en kraftig storm in över hela Skåne.
Sen hör jag ett ljud jag inte känner igen. Det gnisslar och smäller.
Jag förstår att det är något som slår mot vallen. Jag tänker kanske att det är båtar som slitit sig.
Och jag tänker, vallen kommer aldrig att hålla för det här.
Flera städer delar på samma pumpar. Och inga offentliga översvämningsskyddslokaler har byggts.
Vi var fast i Skanör eftersom hela väg 100 låg under vatten. Men jag försökte hålla mig lugn. Så jag sa, det är nog säkrast att vi går hem till mig, till Pålpalatset.
De som haft råd att redan på förhand köpa sig skydd kan ta sin tillflykt till ett klimatsäkert jättebygge som står på pålar mitt i Skanör. Det kallas för Pålpalatset.
Jag trevar mig fram till en av Pålpalatsets ingångar, men porten är låst. Och det är då jag inser att låstaggen inte funkar när strömmen har gått.
Det är nu de bestämmer sig för att söka skydd i kyrkan. Det är bara en liten bit att gå dit, men det är svårt att ta sig fram.
Du ska gå bort till kyrkporten och gå in i kyrkan om den är öppen.
Får skippa besöket i kyrkan.
Det är någon begravning.
I ljudberättelsen söker familjen skydd i Skanörs lilla vita kyrka och tränger ihop sig uppe i predikstolen. Tonåringen Robin får till slut reda på att hennes mormor var en av de 300 personer som dog i stormen.
Hur fick ni plats?
Vi tränger ihop oss. Men sen ser det ut som att vattnet ska stiga ännu högre, så det är mamma som säger att vi måste ta oss upp till läktaren.
Men vi vet ju inte om det finns plats där.
Vi ska ta oss lite mer i lä så att det slipper stå och...
När jag och Ludvig Bengtsson Sonesson tagit skydd från vinden in till kyrkans vita stenvägg berättar han att ljudvandringen är baserad på en av FNs klimatpanel IPCCs, deras möjliga framtidsscenarion.
Så det här är då ett scenario där de tänker sig att det blir ytterligare slitningar mellan grupper och att man väljer att prioritera ekonomisk utveckling och säkerhet för liksom den egna gruppen, den egna regionen. Och det gör då att klimatförändringarna blir starkare och kraftigare. För den andra berättelsen som vi inte hörde idag, där har man satt en nollvision om att människor inte ska dö. Och man har byggt då evakueringstorn som är ett sätt som människor då, oavsett om de har klimatanpassat sitt hus eller inte, har någonstans att gå för att då rädda sig själva under en sån här storm. Men det är ju, allting handlar om vad vi gör de kommande 10-20 åren. Det är då vi sätter mer och mer riktningen mot det ena eller det andra scenariot.
Idag ligger ansvaret för att skydda hus och lägenheter helt på ägaren, även om kommunen har ansvar för stadsplanering och större ingrepp, som till exempel en vall. Men det gör att försäkringsbolagen får en central roll, eftersom de i praktiken kan bestämma vem som kan bo var, säger statsvetaren Ludvig Bengtsson Sonesson.
Och Pålpalatset, som är då vår lite lekfulla tolkning av ett klimatsäkrat hus i framtiden, det är då inspirerat av USA, där om man höjer upp sitt hus över en viss nivå som då ska vara säker i en översvämning, ja, men då får man försäkra, så då kan man fortsätta bo där liksom.
Ludvig Bengtsson Sonesson konstaterar att redan idag präglas klimatanpassning av ojämlikhet. Och om kampen för att stoppa uppvärmningen på alla sätt varit en gemensam angelägenhet som bygger på samarbete, så har försöken att skydda sig från extremväder hittills varit motsatsen. Det vill säga upp till var och en. Där den som har råd kan bygga vallar eller köpa svenska portabla översvämningsskydd för 2000 kronor metern.
Jag vet inte om det här företaget, men mer och mer kommer det vara att de som har möjlighet att liksom investera i såna här saker kommer göra det. Medan de som inte har möjlighet kanske får förlita sig på vad allmänheten förser dem i termer av anpassningslösningar.
Men ojämlikheten syns också i vad som ens ses som klimatanpassning. Ofta blir det fokus på översvämningar och skador på hus, eftersom det handlar om stora ekonomiska värden, säger Ludvig. Fast värme utgör ett lika stort hot.
Vi har ju jättestora problem i miljonprogrammen, till exempel att det är gamla hus som är dåligt isolerade. Och det är ju en annan typ av klimatanpassning som inte handlar med vatten, men med värme. Så det är nog bra att bredda den idén om vad det är som ska skyddas och varför. Vi kan gå ner den här gatan.
Vi promenerar från kyrkan till busstationen genom ett prydligt Skanör. Katastrofscenariet vi just hörde känns långt borta. Ludvig Bengtsson Sonesson säger att han med ljudvandringen vill få människor att förstå vad FNs torra rapporter betyder i praktiken.
Det är nog väldigt många som inte kan leva sig in i en graf.
De allra flesta vill stoppa huvudet i sanden, men det blir allt svårare. Länge var klimatanpassning något som få ville prata om. Men det håller på att ändras, säger statsvetaren Ludvig Bengtsson Sonesson.
Det fanns en idé om att börjar vi prata om anpassning så har vi gett upp fighten om utsläppsminskning. Den har ju lite suddats ut nu. Vi inser nu att det kommer bli klimatförändring oavsett hur bra det går. Men det fanns absolut ett motstånd.
statsvetaren Ludvig Bengtsson Sonesson på väg genom ett blåsigt Skanör Falsterbo. Och som han nämnde är frågan om vem som ska räddas och vilka områden som ska prioriteras en ganska ny fråga i Sverige. Men det finns andra länder där den länge varit på den politiska och samhälleliga agendan. Konflikts David Rasmusson ringde upp en amerikansk forskare som i flera årtionden studerat vad som händer när katastrofer slår till i USA.
So it's so cold right now. It's very, very chilly and maybe a little more snow in the forecast. How about you? How is it looking in Sweden?
I'm in the south of Sweden. So
ja, det har börjat bli riktigt kallt i Boulder, Colorado, där Laurie Peake är professor i sociologi vid universitetet. Klockan är bara 8 på morgonen lokaltid när vi hörs, så hon sitter framför sin laptop på sitt hemmakontor och förklarar att man länge såg naturkatastrofer som något som drabbade alla lika.
Many people, sort of early social science research on disasters, it used language like that disasters are the great equalizers, that they're acts of God that affect all people equally. But then quickly research that was done in this area started to show that's simply not true.
Nej, vi sitter inte alla i samma båt när katastrofen kommer. Laurie Peake är förutom professor i sociologi även chef för Centret för naturkatastrofer, och den forskning som hon och hennes kollegor presenterat har snarare visat att de socioekonomiska skillnader som finns i samhället blir extra tydliga under naturkatastrofer.
The inequalities that mark our society during non-disaster times, not only do they make disasters worse when they unfold, they also lead to delayed recoveries, especially among, for example, low-income populations.
Skillnader som finns i normalfallet gör katastrofer värre, och grupper med lägre inkomster återhämtar sig inte heller lika snabbt. Laurie Peake har forskat mycket på effekterna av orkanen Katrina som drabbade bland annat New Orleans 2005.
We are under a hurricane warning or a dangerous hurricane Katrina.
This is the storm that everybody has feared for New Orleans for many, many years.
I don't know what's gonna happen, man.
En av de värsta naturkatastroferna i USAs historia, som kostade närmare 2000 människoliv, och där stormvindarna och den efterföljande översvämningen orsakade skador för cirka 1000 miljarder kronor.
When Hurricane Katrina struck New Orleans, entire neighborhoods vanished under 20 feet of water. The devastation ranks as one of America's.
Och även om det nu gått 17 år är Katrina ett bra exempel på hur skilda grupper i samhället drabbas väldigt olika, menar Laurie Peake.
Researchers here in the US and even globally often still point to that as an example, a clear example of how disasters disproportionately affect low-income populations, people of color and the elderly.
Bland de döda var till exempel äldre och afroamerikaner överrepresenterade. Och det var också två grupper som hade svårt att förbereda sig inför katastrofen. De hade färre möjligheter att evakuera, och det tog också längre tid innan de fick hjälp.
That's where we can really see that intersection between race and social class, where African Americans were much more likely to live below the poverty line at the time of Katrina.
Men den här ojämlikheten påverkar inte bara under själva katastrofen. Socioekonomiskt svagare grupper har inte heller samma möjlighet att förbereda sig, förklarar Laurie Peake. Dels kan de ha svårare att ha råd med rätt sorts försäkring, och fattigare bostadsområden ligger också oftare i områden som drabbas hårdare av till exempel översvämningar.
It's before, it's during, it's after the disaster where we see that accumulation of disadvantage that's really of great concern.
Ja, det finns alltså tydliga socioekonomiska skillnader både före, under och efter en naturkatastrof. Något som Laurie Peake fick möjlighet att presentera under ett vittnesförhör i USAs kongress i fjol.
Thank you, Chairman Thompson and Ranking Member Katko, for the invitation to testify. Disasters now directly affect.
You had a chance to speak before Congress about these issues. What was that experience like?
It was actually an experience of seeing, wow, these questions around inequalities and disaster, who's able to get these disaster recovery funds, is actually something that's sort of bringing Republicans and Democrats together.
Ja, republikaner och demokrater kunde enas om att det här var ett problem, men kanske inte var problemet låg.
There were Republican representatives who were sort of representing these rural districts, and they were saying, oh, if we're in a Democratic-led state with a Democratic governor, we're not able to get the recovery funds that we're advocating for in our smaller Republican communities, and vice versa.
Republikaner berättade att deras traditionella väljare på landsbygden inte fick hjälpen de behövde i demokratiskt styrda delstater. Och demokraterna att de hade samma problem i republikanskt styrda stater. Och den stora frågan, vad man ska göra åt skillnaderna som finns, hänger fortfarande i luften, berättar Lori Peak.
It was a reminder that sometimes it is easier to document inequalities than to figure out what to do about them.
Lori Peak, professor i sociologi, om hur politiska skiljelinjer präglar frågan om vem som ska räddas och vem som blir utan skydd i USA. Men den här ojämlikheten som flera forskare pekar på, den möter också motstånd. Inte minst i Frankrike, som drabbades av en historisk torka i somras. I flera kommuner kom det inte längre vatten ur dryckskranarna. Men trots det extremt allvarliga läget, där hårda vattenrestriktioner infördes, fick golfklubbar i stora delar av Frankrike undantag från reglerna. Det födde ilska och ledde till en kontroversiell aktion en natt i augusti. Konflikts Anja Sahlberg berättar.
Ja, under natten den 10 augusti smög sig klimataktivister in på två golfbanor utanför Toulouse. Med sig hade de cement som de blandade upp på plats och därefter fyllde de igen golfhål. På plats i Toulouse några veckor senare försöker jag få tag i gruppen som tagit på sig aktionerna mot golfbanorna. En grupp som kallar sig Kirikou, efter en seriefigur i en animerad fransk film från 90-talet där hjälten är en afrikansk pojke, Kirikou, som räddar sin by från ett monster som dricker upp byns vatten. Men aktivisterna bakom nätverket Kirikou är inte lätt att få tag i. De vill hålla sig hemliga av säkerhetsskäl. Men till slut får jag tag på en talesperson i en krypterad app. Han kallar sig Eli.
Okej, vous avez quel âge?
Och säger att han är mellan 18 och 50 år. Och befinner sig någonstans i Toulouse. Mer vill han inte berätta. Aktionerna mot golfbanorna var olagliga och vi riskerar motsvarande 750 000 kronor i böter om vi blir fällda, förklarar Eli. Vi vill inte ta risken för vi behövs mer än någonsin i kampen för klimatets överlevnad. Mycket återstår att göra. Men, frågar jag, varför just ge sig på privata golfklubbar? I en extremt svår tid med brist på vatten, när folk inte fick vattna sina trädgårdar eller tvätta sina bilar, var det chockerande att se att golfklubbarna fick undantag och fortsatte bevattna sina greener. Visserligen bara på natten och med mindre volymer än normalt, men ändå. Absurt att systemet tillät bourgeoisin att fortsätta med sin fritidssysselsättning som kräver såna oerhörda mängder vatten när vissa kommuner inte hade vatten i dryckskranarna. Och säger Kirikous talesperson att ge sig på golfklubbarna var också ett sätt att symboliskt ge sig på landets rika.
Viser les golf permettait de cibler un loisir qui est associé
När klimatkrisen slår till som här i Frankrike under sommaren, då kan de rika skydda sig mycket bättre från hettan i sina luftkonditionerade hus eller sommarhus vid havet. Fortsätta som vanligt, spela golf. Medan de allra mest utsatta är kvar i trånga lägenheter i höghusområden eller i fysiskt krävande jobb utomhus utan möjlighet att skydda sig i skuggan. Att cementaktionen drabbade de enskilda som arbetar på golfbanan bryr sig Eli inte om. Säger bara att det är nödvändigt att göra motstånd nu. En berättigad kamp där ingen skadas fysiskt. Och fler aktioner lär följa, säger Kirikos talesperson Eli. Givet att allt annat hittills, som politiken, knappast gett något resultat. Klimatkriget har bara börjat. Jag åker ut i golfbanan Golf du Garon, som delvis förstördes av Kirikos aktivister. På telefon har en av ägarna, Jean-Claude, sagt att jag är välkommen ut för att bättre förstå klimataktivisternas kamp och hur den slår. Men väl där har tonen ändrats. Den andra ägaren, Laurent, är på plats och hänvisar till den nationella golffederationen.
Vous pouvez pas juste répondre à quelques questions vous? C'est ce qu'on avait dit au téléphone.
Ouais, mais bon, au niveau de la communication. Il faut que ce soit la fédération.
Ouais, c'est la fédération qui doit faire.
Madame, bonjour.
Ute på golfbanan träffar jag pensionären Janine.
Suédoise.
Är du från Sverige? Vad kul. Svenskarna leder just nu världsmästerskapen i amatörgolf, säger Janine när jag presenterar mig.
Amateur Golf Championship.
Ah bon? Je savais pas.
Hon berättar att hon försöker spela varje dag men att det blev mindre i somras på grund av hettan. Men, säger hon, hon var där morgonen efter Kirikos sabotage.
J'étais présente le jour où Kirikou a saboté.
De förstörde green nummer 5 och green nummer 7.
Ils ont abîmé le green numéro 5.
Janine blev både ledsen och arg efter aktionen. De fick det de ville ha, medial uppmärksamhet. Men det är fel sätt att föra klimatkampen, tycker Janine.
Je ne suis pas d'accord avec leur forme d'expression.
Mais là je voulais poser la question.
Men i en tid med historisk torka, hur kan ni golfare motivera att klubben använder så mycket vatten samtidigt som resten av staden tvingas ransonera, frågar jag.
Si on m'enlève cette verte.
Tar man bort den här gröna zonen, greenen, så tar man bort det som gör mitt liv värt att leva, säger Janine. Min livskvalitet.
En form de vie, de qualité de vie.
Under ett soltak en bit bort står Cyril och tränar slag. Det finns väl annat att attackera om man nu verkligen vill attackera sig golfaren.
De ce point de vue là quand on est écolo, je trouve ça dommage d'aller attaquer les seules zones qui sont bien vertes.
Om man är för naturen så är det väl dumt att förstöra de platser som fortfarande är gröna, skrattar han. Men det handlar ju om bevattningen av greenen i en tid då stan har brist på vatten, invänder jag. Jo, men genom att förstöra så användes ju det vattnet till ingen nytta, säger golfaren. Då är det ju de som slösat. Och så nämner han en annan klubb söder om stan, J. Toulouse, som drabbades ännu mer av klimataktivisternas aktion. Jag åker dit. Men ingen kommentar från ägaren där heller. Mer än att de respekterat de regler som är. Om det är rimligt att vattna greenen i en tid då det är vattenbrist vill han inte svara på. Och när jag går och pratar med golfarna om Kirikou-aktivisternas klimatkamp, då får jag ett telefonsamtal.
Oui, allô?
Från ägaren. Sluta prata med golfarna i budskapet och jag blir ombedd att lämna området omedelbart. Det är privat egendom, säger han.
D'avoir le point de vue.
D'accord.
Ok, donc vous voulez que je parte?
Ben, s'il vous plaît.
Och med det, en utkastad reporter från en fransk golfbana i vattenbristens Toulouse, är konflikt slut. Reporter var Anja Salberg, tekniker Hanna Melander och Lisa Abrahamsson, producent David Rasmusson och jag heter Lotten Collin.